Yeah.
Okay. Good evening.
God kväll.
Now it's your turn. You say hello to Beck. Yeah. Okay. Greetings from Colorado in the United States.
Hälsningar från Colorado i USA.
I think I am over my jet lag now, and now I can see clearly.
Jag har precis kommit över min jetlag så jag kan se klart just nu.
To enjoy Sweden again.
Och njuter av Sverige igen.
I think this is my third or fourth time to Sweden, I think.
Jag tror att det här är min tredje eller fjärde gång i Sverige.
And it's very good to be back.
Och det är gott att få vara här.
So thank you for welcoming me and welcoming the school into your church this weekend.
Så tack så mycket för att ni har välkomnat mig och den här skolan också till den här kyrkan.
I've been talking with Pastor David, and we decided that tonight it would be great to talk about how to pray the word of God.
Jag har talat med David och vi bestämde att vi inför den här kvällen skulle tala om hur man ber ut Guds ord.
How to use God's word in our prayers.
Hur vi använder Guds ord i våra böner.
You know, many times we pray, we're very good at praying our own opinions.
För att ofta så är det så att vi är väldigt duktiga på att be våra egna åsikter.
And we're quite good at giving God advice.
Och vi är ganska bra på att ge Gud goda råd.
And we're experts at praying our emotions, ladies, aren't we?
Yes. Och vi är experter på att be ut våra känslor. Är vi inte?
Känner yeah. And yet I wonder about using God's language to talk to him.
Och ändå så funderar jag på hur det är att använda Guds språk när vi talar till honom.
Using God's emotion to communicate with him.
Att använda Guds känslor för att kommunicera med honom.
God's words.
Guds ord.
His thoughts.
Hans tankar.
His will.
Hans vilja.
Many times we pray whatever we're feeling, whatever we're thinking, and then we say amen and it's over.
Ibland så ber vi allt det vi tänker och känner och så säger vi amen och så är det över.
But I think we'll see tonight that there are deeper places we can go in prayer.
Men jag tror att vi ska få se ikväll att det finns djupare platser att gå när det gäller bön.
Places that will cause us to pray more confidently and more accurately.
Platser där vi kan få be mer säkert och mer tydligt och rätt.
But first, let me tell you a story, okay?
Men först ska jag berätta en historia.
I like stories.
Jag gillar
berättelser. I think you do too.
Jag tror att ni också gör det.
In the United States, in the state of Texas.
I USA, i delstaten Texas.
There's a city called El Paso.
Så finns det en stad som heter El Paso.
It is not a beautiful city.
Det är inte en vacker stad.
It's a very ugly location, very ugly place.
Det är en ganska fruktansvärd plats egentligen.
It's right on the border of the United States and Mexico.
Ligger precis på gränsen till Mexiko.
The city in Mexico that connects to El Paso is called Juarez.
Och den stad som ligger på den mexikanska sidan av gränsen och som kopplar ihop med El Paso, den heter
Juarez. Yeah. Juarez, Mexico has the highest murder rate in the world.
Och denna stad Juarez i Mexiko, den har den högsta mordfrekvensen i hela världen.
Primarily because of the drug situation in Mexico.
Och framförallt beroende på grund av droganvändningen.
And when I say the highest murder rate in the world, I mean the highest murder rate of any city in the world, not any country.
Och när jag använder den högsta mordfrekvensen så menar jag när det gäller i relation till städer i världen, inte i relation till länder.
It's the murders there are so violent and so I don't even know how to describe. I don't know words to use. For example, if you are a farmer and you do well farming the land, the drug cartel will come and say, "I want you to grow marijuana for us, and if you don't, I'll shoot you." And they do.
Morden i den här staden är brutala, så de är så våldsamma. Och ett exempel är att om du är en bonde och du har ägor, så att säga, så kan då drogkartellen komma till den här bonden och säga att vi vill att du odlar marijuana. Och gör han inte det, då så skjuter de ihjäl honom.
They go to the places where there's drug rehabilitation, where people don't want to take drugs or sell drugs anymore, and they line everybody up and shoot them all.
De åker till alltså drogrehabiliteringsplatser där människor finns som inte vill ta droger längre, och så ställer de upp dem mot väggen och skjuter ner dem helt sonika.
There are many, many beheadings. They just chop people's heads off. Many.
Finns många exempel på hur de till och med halshugger människor.
So almost every day in the news in the United States, it talks about more murders in Juarez.
Så varje dag på nyheterna så talas det om väldigt många mord i den här staden.
So the city of El Paso and the city of Juarez are separated only by a river.
Så staden El Paso och staden Juarez skiljs åt bara av en gräns.
El Paso is in the United States, Juarez is in Mexico.
El Paso är i USA, Juarez är i Mexiko.
The river is the border of the two nations, and then there are border guards and big fences and lots of machine guns. At the border.
Och det som skiljer dessa städer och länder åt, det är en flod. Och sen finns det också stängsel och det finns vakter med kulsprutor.
So I was teaching a pastor's conference in Juarez.
Och jag var på en pastorskonferens där jag undervisade i Juarez.
And these pastors are so afraid.
Och de här pastorerna, de är så rädda.
Because the drug cartel calls the pastors and says, we know where you live and we know where your children live, and if you don't give us money, you're all dead.
Och drogkartellen kontaktar de här pastorerna och säger att vi vet vem du är, vart du bor någonstans, vart dina barn finns, och om du inte gör som vi säger så är du död.
It is a challenge to be Christian in that area.
Det är en utmaning att vara kristen i det området.
So my translator when I was teaching at this pastor's conference is a little woman named Dolores. Very short woman.
Så min tolk under den här pastorskonferensen, det var en kort kvinna som heter Dolores.
And she talks like this.
Och hon talar så
good
här.
Luck.
Hon talar så här.
Yeah. Very quietly and very slowly.
Väldigt tyst och väldigt sakta.
So Dolores was telling me that they pray in El Paso all the time. All the time.
Så Dolores berättade att de ber i El Paso hela tiden.
Tell me about that, Dolores.
Berätta om det, Dolores.
She said, "Well, we pray 24 hours a day, 7 days a week."
Så hon sa att vi ber 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
I said, "You mean your church?" "No."
Och jag sa, "Menar du din församling?" "Nej," sa hon då.
"Many people all over El Paso."
Hon sa, "Nej, många människor i hela El Paso."
I said, "Well, do you have a prayer house or a storefront building where you come and you pray all together or what?" "No, no."
Och jag frågade, har ni någon plats, någon byggnad som ja, centralt där ni ber tillsammans och så? Hon svarade nej, nej.
She said, "No, we sign up for a time every day and we pray at the same time every day."
Nej, hon sa att när vi skriver upp oss på en viss tid och så ber vi just den tiden varje dag.
I said, so from your church you might pray from 1 o'clock to 2 o'clock, but from your church you pray from 2 o'clock to 3 o'clock. She said, "No."
Så jag frågade, är det så att den ena personen från den ena kyrkan ber mellan 1 och 2 och den andra personen från den andra kyrkan ber mellan 2 och 3? Hon svarade nej.
She said, "People from many churches, 40 churches, people from 40 churches pray." I said, "Good."
Och hon sa det att nej, det är folk från 40 olika församlingar som ber.
She said yes, 40 churches pray 24 hours a day, 7 days a week.
Det är alltså 40 olika församlingar som ber 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.
Each church.
Varje kyrka.
Every church.
Varje kyrka.
So they sign up for a time in their church, and then let's say I pray from 2 till 4 o'clock in the morning, okay? The person who prays from 1 till 2 calls me at 2 and makes sure I'm awake and tells me what they just heard from the Lord in their hour of prayer.
Så att det är så här att man skriver alltså upp sig för att be en viss tid, och till exempel om jag ber mellan 2 till 4 på natten, så den personen som ber då mellan 1 till 2 på natten, den ringer till den nya personen och berättar vad Herren precis har delat eller sagt under bönen, och så får den nya personen be vidare.
And then when I finish praying at 4 o'clock, I call the person who prays from 4 to 5 and I tell them, are you awake? Good, have a cup of coffee and here's what I just heard from the Lord.
Och när jag är klar då vid 4-tiden på morgonen, så ringer jag till nästa person och så frågar jag, är du vaken? Bra. Och sen så berättar jag vad den personen, vad jag har hört ifrån Herren, och så får den be vidare.
I said, Dolores, 40 churches do this? Oh yes.
Och jag frågade, Dolores, är det 40 församlingar som gör detta? Ja, så.
I said, Dolores, how long have you guys been doing this?
Och så frågade jag, hur länge har ni gjort detta?
She said, 7 years.
7 år.
I said, Dolores, how long will you continue?
Och så frågade jag Dolores, hur länge tänker ni fortsätta?
She said, until Jesus comes back.
Och hon sa, tills Jesus kommer tillbaks.
I said, and what are the results?
Och jag frågade, vad är resultaten?
And she said, you know, in Juarez we have the highest murder rate in the world, any city.
Och hon berättade att ja, som du vet, så i Juarez så har vi den högsta mordfrekvensen i världen.
I said, yes, I know that. She said, well, in El Paso we have the lowest crime rate of any city in the United States.
Och jag sa, jo, jag vet det. Och så sa hon så här att, men i El Paso där har vi den lägsta kriminaliteten i hela USA.
She said, so all the Christians got together and we voted in a Christian mayor.
Och det är till och med så att alla kristna gått tillsammans, så vi röstade in en kristen borgmästare.
She said, he happens to be my nephew.
Och han råkar vara min brorson eller något sånt. Ja.
So she said, the mayor talks to the police department all the time, you know.
Ja, så hon sa att borgmästaren, han talar med polisdepartementet hela tiden.
So whenever there was a crime, the mayor would call me and tell me what happened.
Så att varje gång som det var ett brott, så ringde borgmästaren till mig och berättade vad som hade hänt.
So all 40 churches started praying for whoever committed the crime.
Så då började alla 40 församlingar att be för vem det än var som hade begått det här brottet.
And she said, and now 7 years later we have the lowest crime rate because they always find the person who commits the crime within 24 hours.
Så hon berättade att alla 40 församlingar sätter igång och ber, och inom 24 timmar så brukar man då hitta den här personen som har begått brottet, vilket gör att vi har den lägsta kriminaliteten i hela USA.
And the only thing that separates these two cities with the highest murder rate and the lowest crime rate is a river and a lot of prayer.
Så det enda som skiljer dessa två städer åt, den ena staden som har den högsta mordfrekvensen och den andra med den lägsta kriminaliteten, det är en flod och en massa bönare.
I said, Dolores, did you hear about that city in the UK that is doing a similar thing?
Så frågade jag henne, Dolores, känner du till den här staden i Storbritannien, i England, som har en liknande berättelse?
The Christians there have been praying for so long that they have seen amazing results.
Och de kristna där har bett så länge så att de har sett helt ofantliga resultat.
She said, now what happens is that when they pray, the Holy Spirit tells them before a crime is going to be committed, where it is and what's going to happen.
Och det är till och med så nu att när de ber nu för tiden så delar den helige ande i förväg var brottet kommer att begås.
So they call the police and tell them where to be and what time, and they catch the guy before he ever does the crime.
Så att de kan kontakta polisen i förväg och berätta där och där kommer det hända, så att de står där på plats och tar personen på bar gärning. It's amazing. It's incredible.
And we're seeing more and more of this all over the world.
Och vi ser mer och mer av detta över hela världen.
When people decide to pray God's word and agree with God, anything can happen.
När människor bestämmer sig för att be ut Guds ord och ingenting annat än Guds ord, alltså hans vilja, då kan vad som helst hända.
So let's talk about that.
Det ska vi tala om ikväll.
In the Bible, in the original languages of the Bible, there are 15 different words for prayer.
På originalspråken så finns det i Bibeln 15 olika ord för bön.
There are so many kinds of prayer, you know.
Det finns så många olika sorters bön.
Thanksgiving and repentance and intercession, so many kinds.
Tacksägelsebön, omvändelsebön, förbönsbön.
Of those 15 words, there are 5 concepts of prayer.
Och utifrån de här 15 orden så finns det 5 olika koncept eller områden, inriktningar.
If you combine those 5 concepts into one sentence,
så att om man kombinerar de här 5 olika områdena till en mening,
this is what prayer is.
Så är detta vad bön handlar om.
This may take a minute. Prayer is coming to God on his terms to ask him for what he says we need. Let me say it again. Yeah. Prayer is coming to God on his terms, not on my terms, to ask him for what he says we need.
Alltså, bön är att komma till Gud på hans villkor för att be honom om det som han vet är bäst för oss.
It's far more than praying our opinion or our emotion or giving God advice.
Och det är alltså långt mycket mer än att be Gud utifrån bara våra egna behov, utifrån våra egna känslor eller för att ge honom goda råd.
It's not a formula.
Det är ingen formel.
It's learning to hear the voice of the Holy Spirit and know how he talks.
Det är att egentligen lära sig att höra eller att lyssna in den helige andes röst.
And then agreeing with him.
Och att förstå hur han talar och att vara överens med honom.
So what does the language of God sound like?
Så hur låter Guds språk?
What does his voice sound like?
Hur låter hans röst?
You know, I have 2 sons. They are 32 and 37.
Jag har 2 söner. De är 32 och 37 år gamla.
And they have listened to me all their lives. Bless their hearts.
Och de har lyssnat till mig hela deras liv. Gud välsigne dem.
When they call me on the phone, they know when I say hello what kind of a place I'm in. They know my voice so well.
Och de vet att när jag ringer till dem och säger hej, så vet de var någonstans jag befinner mig, alltså vilket tillstånd eller vad.
If I say hello, then my son David, he says, "Mom, do you have a headache? Can I pray for you?"
Så om jag säger hallå, så då frågar min son David, "Mamma, är allting okej? Okay? Har du huvudvärk? Ska jag be för dig?"
If I say hello, he says, "Oh mom, you were asleep. I'm so sorry. Go back to bed. I'll call you later."
Om jag säger hallå, så frågar han att, "Ursäkta mamma, sov du?" Om gå och lägg dig så ringer jag tillbaka senare.
If I say hello, he says, "Mom, what's up? Hey, let me tell you something funny."
Om jag säger hallå, så frågar han, mamma, vad är det som har hänt?
He knows my voice.
Han känner min röst.
And he knows how to respond.
Och han vet hur han ska ge respons till den.
Do we know Father's voice that well?
Känner vi till Faderns röst?
Do we know Jesus' voice that well?
Känner vi till Jesu röst så väl?
Do we know Holy Spirit's voice that well?
Känner vi till den helige andes röst så väl?
This is his voice. His word.
Det här är hans röst. Hans ord.
It's his language.
Hans språk.
How does a little child learn to talk?
Hur lär sig ett litet barn att tala?
Huh? How do these children learn to talk? How did they learn to do that? By listening and imitating.
Dessa barn lär sig att tala genom att lyssna, yeah, och att imitera.
How do we learn to talk God's language?
Hur lär vi oss att tala Guds språk?
By listening and imitating.
Genom att lyssna och imitera.
We listen to him by reading his word.
Vi lyssnar till honom genom att lyssna till hans, genom att läsa hans ord.
Because this is literally God's word to us.
Därför att det här är bokstavligt talat Guds ord till oss.
It's him talking.
Det är han som talar.
So this is not reading about him, this is listening to him.
Så det här är inte att läsa om honom, det här är att lyssna till honom.
It's learning his language.
Det är att lära sig hans språk.
It's learning what he thinks about.
Det är att lära sig vad han tänker.
It's learning how he feels.
Det är att lära sig hur han känner.
It's learning his opinion, and he does have very strong opinions about things.
Och det är att lära sig hans uppfattning och hans åsikt, och han har väldigt starka åsikter.
What kinds of things make God cry?
Vad är det som får Gud att gråta?
We find those here. We learn them here.
Vi läser om det i den här boken.
What makes him angry?
Vad gör honom arg?
Does he get angry?
Blir han arg?
Do you think he gets angry about things like every day 25,000 children in the world starve to death?
Tror ni att han blir arg för att det varje dag svälter ihjäl 25 000 barn?
Especially when we throw away so much food?
Speciellt med tanke på hur mycket mat som vi kastar.
I think some things make God angry, at least that's what I see here.
Jag tror att det finns en del saker som Gud verkligen blir arg över, och vi finner det också här.
I wonder what makes him laugh.
Jag undrar vad som får Gud att skratta.
We probably make him laugh.
Förmodligen så får vi honom att skratta en del.
Like I laugh at my grandchildren, they just go, "Wow, that was amazing."
Ungefär som jag skrattar åt mina barnbarn, att det där var fantastiskt.
This book tells us who he is.
Den här boken talar om vem han är.
How he talks.
Hur han talar.
What he thinks about.
Vad han tänker.
Now, when we come out of darkness and we go into light, we not only change kingdoms, we change languages.
Och det är så att när vi byter rike och kommer ut ur mörkret in i ljuset, så byter vi inte bara riken, vi byter också språk.
Over here our words were full of words of death and words of selfishness and pride. Mm.
Och på den här sidan så var våra ord fulla av mörker och död, ondska och stolthet och själviskhet.
Over here in the kingdom of God, our words are words of life because he's the God of life.
Men på den här sidan i Guds rike så är våra ord fyllda av liv, därför att Gud är liv.
There are only two kingdoms.
Det finns bara två riken.
The kingdom of death and the kingdom of life.
Riket av död och riket av liv.
Two languages.
Två språk.
Words of death, words of life.
Ord av död, ord av liv.
There don't appear to be more kingdoms in the Bible, only two.
Och det finns inga fler riken i Bibeln. Det finns bara två.
So when we change kingdoms, we change language.
Så när vi byter rike så byter vi också språk.
And we learn slowly to talk to God according to his language.
Och vi lär oss sakteligen att tala till Gud genom på hans språk.
We can learn his language so quickly, actually, if we will learn to listen.
Och vi kan faktiskt lära oss Guds språk väldigt snabbt om vi lär oss att lyssna.
Have you ever talked to someone? Well, have you ever tried to have a conversation with someone who just never shuts up? They just keep talking all the time.
Har du försökt att hålla en konversation någon gång med en person som bara pratar och som där det aldrig tar slut?
That's so frustrating.
Och det kan vara så frustrerande.
At some point you just want to grab them and say shut up.
Och vid någon tidpunkt så vill du bara liksom hålla fast vid dem och säga nu får du vara tyst.
I wonder in prayer sometimes if God doesn't want to just say shut up and let me talk.
Och jag undrar om det inte ibland är så att Gud när vi ber bara vill säga till oss håll tyst.
Here's what I'm learning.
Det här är vad jag har lärt mig.
God talks to us through his word.
Gud talar till oss genom sitt ord.
We talk to him through this thing called prayer.
Och vi talar till honom genom det som vi kallar för bön.
But here's often what we do.
Men det här är ofta vad vi gör.
We read.
Vi läser.
And then we close the book and put it down and say I have some things I want to talk to you about.
Och så läser vi och så stänger vi igen boken och så säger vi att jag har några saker som jag vill tala med dig om.
So where's the connection between what he says and what I say?
Så var finns själva kopplingen mellan det som han säger och det som jag säger?
I gave this illustration to the students this week. That would be like me say like Kristen saying to me in the morning, did you sleep well? And me saying, I have a dog.
Och det är ungefär, jag gav den här illustrationen till bibelskoleeleverna den här veckan. Att det är ungefär som att Kristen frågar Mary Jean att hur har du sovit? Och hon svarar, jag har en hund. God dag yxskaft alltså.
At best, that's rude.
och det, i bästa fall så är det helt enkelt fräckt.
There's no connection.
Det finns ingen sammankoppling.
He talks to us and then we talk to him about what he just said. That's called prayer.
Han talar till oss och sen talar vi till honom genom det som han precis har sagt.
Talking to him about what he says we need.
Och att tala till honom genom det som han säger att vi behöver.
Is this making sense?
Låter yeah. det här yeah. bra eller förståeligt?
So, what does his voice sound like?
Så hur låter hans röst?
It sounds like his word.
Det låter som hans ord.
You know that verse in Luke chapter 46 verse 45 says out of the overflow of the heart the mouth speaks.
Det är som den här versen från Lukas 6 och 45 där det står att det hjärtat är fullt av det talar munnen.
These words in here are the overflow, the surplus, the abundance of God's heart.
Och de här orden det är Guds överflöd av ord till oss.
So we don't come and read, we come and listen and then talk to him about what he just said.
Så vi kommer inte för att läsa, vi kommer för att lyssna och sen för att tala till honom om det som han precis har sagt till oss.
So for example, maybe we're reading something here about in all things give thanks.
Så till exempel vi kan läsa här att i alla omständigheter så ge tack.
And we close the book and say, I want to talk to you about my mother.
Och så stänger vi boken och så säger vi till honom, jag vill tala till dig om min mamma.
I don't know what to do. I don't know how to talk to her. I don't know anything.
Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska tala till henne. Jag vet ingenting.
Please change her.
Snälla, förändra henne.
Amen.
Amen.
And he just said, in everything give thanks.
Och han sa precis ge tack i alla livets omständigheter. Tacka Gud.
Maybe I need to respond.
Kanske att jag behöver ge respons på det.
And start with you know the situation with my mother. Thank you for her.
och kanske börja med att, Herre, du vet situationen med min mamma, och tacka Gud för henne.
Show me please how I can be a blessing to her.
Snälla, visa mig hur jag kan vara en välsignelse för henne.
Change me.
Förändra mig.
So that I am thankful for the gift you've given me of life through that woman.
Så att jag är tacksam för det, den gåva av liv som du har gett mig genom henne.
It's so much easier to say I want to talk to you about my mother.
Det är så mycket lättare att säga jag vill tala med dig om min mamma.
And he says I want you to be thankful.
Och han svarar jag vill att du är tacksam.
This is convicting, huh?
Det här är överbevisande, eller hur?
This is very personal.
Det här blir väldigt personligt.
Very relational.
Väldigt relationellt.
And that's exactly what he wants from us.
Och det är precis vad han önskar av oss.
Have you ever been in one of those situations where you need an answer from God and you need it now?
Har du någonsin varit i en av de här situationerna där du behöver ett svar ifrån Gud och du behöver det nu?
I remember being in that kind of situation one time not long ago.
Jag kommer ihåg när jag var i en sån situation för inte så länge sedan.
So I said, Lord, you know that I need this answer.
Så jag sa till Gud att du vet att jag behöver det här svaret.
And you know that we have a time frame here. I need an answer by this time. You know that.
Och du vet att vi har en tidslimit här, att jag behöver ett svar före den här tidpunkten.
And you also know that I want what you want. So I need you to tell me what I need to do.
Och du vet också att one more time, sorry.
I want what you want.
Och jag vill vad du vill.
So you need to tell me what you want so I can do it.
Så du behöver tala om för mig vad du vill så att jag kan göra det.
Because I don't want to be stupid and make a wrong choice.
Så jag vill inte vara dum och ta fel beslut.
And I thought that sounded pretty good.
Och jag tänkte att det lät ju ganska bra. Bra.
So did you say good girl? Did you say good boy?
Duktig flicka. duktig flicka.
So I said, Lord, tomorrow I will spend the day with you because you know I really want to do what's right here.
Så Herre, imorgon så vill jag spendera tid tillsammans med dig därför att jag vill göra det som är rätt.
I said, I'm not going to turn on my phone. I'm not going to turn on my internet.
Jag ska inte sätta på min telefon och inte heller internet.
Leave my laptop closed.
Datorn får vara avstängd.
I'm going to spend time in the word listening to you.
Jag ska spendera tid i ordet och lyssna till dig.
I'm going to pray, I'm going to meditate.
Jag ska be och meditera.
And I will fast.
Och jag ska fasta dessutom.
So I got up the next morning.
Så jag gick upp nästa morgon.
Spent 2 or 3 hours in the word, that's no problem for me.
Och tillbringa 2 eller 3 timmar i ordet, inga problem för mig.
Sat down at the piano, worshipped for a while, no problem.
Och satt vid pianot och tillbad Gud en stund och det var inga problem.
About 11 o'clock in the morning, my stomach is going.
Ungefär vid 11 tiden på morgonen så började magen gå igång och låta som en motor.
I have heard. What'd you say?
Sound like an engine.
Okay. I said to the, I mean, there, I had heard nothing from God by 11 o'clock in the morning. Nothing, zero.
Och jag hade inte hört någonting från Gud klockan 11 på morgonen.
So I thought, okay, I need to go back and focus my mind so I don't focus on my stomach. So I'll pray some more. I'll
så
read
jag,
some more.
Jag tänkte att jag behöver gå tillbaks till ordet och, så att jag inte liksom fokuserar på min mage just nu.
I did that till about 3 o'clock.
Jag fortsatte till klockan 3 ungefär.
By now my stomach's going.
Och nu lät min mage som en racerbil.
What was that one? What was that?
Like a racing car.
And so you're good. You're really good. So I thought, I will eat everything in this house if I do not get out of this house. So I did. I left the house.
Would you eat?
I would, because of my stomach.
Yeah, okay.
If I stayed in the house, I would have eaten everything,
okay.
But I didn't. I left the house.
Okay. Yeah. Så jag tänkte säga att jag kommer att äta allt som finns i huset om jag inte går härifrån.
So I was about one block from home, very short distance from home.
Det var ungefär ett kvarter hemifrån.
Praying the word, meditating, worshiping.
Bad ut ordet, mediterade och tillbad.
And finally God speaks.
Och plötsligt så talar Gud.
And I knew it was him.
Och jag visste.
You know, it was just one of those times. It wasn't audible, but I knew it was him.
Och jag visste att det var han. Ni vet, det här tillfället. Det var inte så att det var ljudligt, men jag bara visste att det var han som talade.
And here's what he said.
Och så här sa han.
You want answers more than you want me.
Och det här är vad han sa. Du vill ha svar mer än vad du vill ha mig.
And I just stopped on the street. You're right. I don't want you at all. I just want answers.
Och jag bara stannade på gatan och frös till och tänkte att det här är ju helt rätt. Jag vill ha svar och inte dig.
And I sensed him saying this to me. If I gave you your answer right now, you wouldn't talk to me for the rest of the day.
Och jag kände att han sa så här att om jag talar till dig just nu så kommer du inte att tala till mig på resten av dagen.
You wouldn't even finish this walk.
Du skulle inte ens fortsätta den här promenaden.
You'd turn around and go straight home.
Du skulle vända om och gå tillbaks hem.
And because I'm so good at multitasking.
Och eftersom jag är så bra på multitasking, alltså att göra flera saker samtidigt.
I would walk through the house and very quickly turn on my phone, turn on my laptop, close the piano and start eating.
Så skulle jag väldigt snabbt komma in i hemmet, sätta på mobilen, datorn, stänga pianot och äta.
And I wouldn't listen anymore.
Jag skulle inte lyssna mer.
And I wouldn't talk anymore.
Jag skulle inte tala mer.
And I wouldn't worship anymore.
Jag skulle inte tillbe honom ännu mer.
Because I got my answer.
Därför att jag hade fått mitt svar.
It's all I want anyway.
Det var ju precis det jag ville ha, hur som helst.
And there on the street, I got down on my knees and repented.
Så där på gatan så gick jag ner på knä och omvände mig.
And I finished my walk.
Och jag avslutade min promenad.
And I fasted the rest of the day.
Och jag fastade resten av dagen.
And I just spent the day with him and I did not get my answer that day.
Och tillbad och jag fick inte mitt svar den där dagen.
You know, I got it a couple of days later and I don't even remember what the issue was, but I remember what he said to me.
Och det är faktiskt så att jag fick det här svaret ett par dagar senare, men jag vet inte vad själva problemet var. Men jag fick det jag behövde. You got your
answer.
Ja, jag fick mitt svar.
I remember what he said.
Men jag glömmer aldrig vad Gud sa till mig.
That day changed many things for me.
Och just den dagen förändrade mycket i mitt liv.
You just want answers or you want him?
Vill du bara ha svar eller vill du ha honom?
And the more we come to him in his word, the more our question is, what do you want? What do you see? What can I do? How can I bless you?
Och ju mer vi kommer till ordet så blir det som frågor där vi ställer frågan till Gud. Vad vill du ha? Vad känner du för? Hur tänker du? Gud välsigne dig. Var välsignad Gud.
Let's look at Romans chapter 8.
Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 8.
Romans 8, 26 and 27.
Romarbrevet 8, 26 och 27. Kapitel 8, vers 26 och 27.
Romans 8, 26 and 27. In the same way, the Spirit, the Holy Spirit, helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will.
Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill.
So use your imagination for a moment.
Så föreställ dig.
heaven.
Himlen.
The throne of God.
Guds tron.
And at his right hand is Jesus, your savior.
Och på hans högra sida är Jesus, din frälsare.
And the Holy Spirit.
Och den helige ande.
And Holy Spirit is praying for you, talking to Father God about you.
Och den helige ande ber för dig, talar till fadern för din skull.
I wonder what he's saying.
Jag undrar vad han säger.
Do you think maybe he leans over to Father and he says, "Can you believe her mother? That woman drives me crazy."
Tror du att han lutar sig över till fadern och säger så här, "Kan du fatta hur den här personens mamma kan bete sig så här? Hon gör mig helt galen."
Now that's what I'm praying. Lord, what do I do about my mom? She bothers me so much.
Det var ju det som jag bad precis, att Gud, hur blir det med min mamma? Hon gör mig helt tokig.
You think that's what Holy Spirit's praying?
Tror ni att det är det som den helige ande ber?
I don't think so.
Jag tror inte det.
So maybe a good question would be, Holy Spirit, what are you praying for me today? I want to agree with that.
Så kanske vore det på sin plats att ställa sig frågan, helige ande, vad ber du för mig idag? Därför att jag vill vara överens med dig i den bönen.
Holy Spirit, what are you praying for my mother?
Vad ber du, helige ande, för min mamma?
How do you feel about her?
Vad känner du för henne?
Please share those feelings with me.
Snälla, dela de känslorna med mig.
Oh yeah, and I remember that verse that says, honor your mother. Mm.
Ja, jag kommer ihåg den här versen som säger ära din mor, dina föräldrar.
How do I do that? Teach me.
Hur gör jag det?
Teach me how to honor.
Lär mig hur jag ärar, hedrar min mor.
There's a lot of difference in those two prayers.
Det är en ofantlig skillnad mellan de två bönerna.
So what is Holy Spirit praying?
Så vad ber den helige ande?
He's praying the will of Father God.
Han ber ut Guds vilja, faderns vilja.
How do we know the will of Father God so that we can agree with those prayers?
Hur vet vi vad Guds vilja är så att vi kan vara överens med honom i de bönerna?
This is the will of the Father.
Det här är faderns vilja.
Let's look at 1 John chapter 5.
Låt oss titta på första Johannes brev kapitel 5.
1 John 5, verses 14 and 15.
Första Johannes brev, kapitel 5, verserna 14 och 15.
First John 5, 14 and 15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked from him.
Och så här står det i första Johannes brev kapitel 5, vers 14 och 15. Och detta är en tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.
The language of heaven, the will of God, is the word of God.
Himmelens språk och Guds vilja är
The language of heaven and the will of God is the word of God. This is where we find it.
Så himmelens språk och Guds vilja, det är Guds ord. Det är här vi finner det.
So if we want to know that our prayers will be answered, we need to pray the will of God, and where we find the will of God is in the word of God.
Så om vi vill ha svar på våra böner, så behöver vi be också utifrån Guds vilja, och Guds vilja finner vi i Guds ord.
Prayers of agreement with God are powerful.
Och böner som är i överensstämmelse med Gud är så mäktiga.
Every prayer that agrees with God's will pushes back the darkness.
Och varje bön som är i överensstämmelse med Guds vilja motar undan mörkrets rike.
Every prayer that agrees with the will of God releases the light into their situation.
Och varje bön som är i överensstämmelse med Guds vilja förlöser också Guds ljus i olika situationer varje gång.
What does prayer do?
Vad gör bön?
Pushes back the darkness and releases the light.
Det motar undan Guds mörkrets rike och förlöser Guds ljus.
Very little darkness gets pushed back and very little light gets released if all we're praying is our opinion or our emotion.
Väldigt lite av mörkrets rike motas bort och väldigt lite av Guds ljus förlöses om vi bara ber ut våra egna åsikter.
The power of agreement with God can change El Paso, Texas.
Yes. Amen. Kraften i en bön efter Guds vilja kan förändra en stad som El Paso.
And your city.
Och din stad.
And your heart.
Och ditt hjärta.
There is no bigger miracle than a changed heart.
Finns inget större mirakel än ett förvandlat hjärta.
And your family.
Och din familj.
And your home.
Och ditt hem.
And your church.
Och din församling.
Your nation.
Din nation.
Your workplace.
Din arbetsplats.
And every place you set the sole of your foot.
Och varje plats som du sätter din fot på.
Agreement with God pushes back the darkness in that place and releases the light that gives life.
Att vara överens med Gud i sin bön, det motar undan det mörkrets rike och förlöser Guds kraft, Guds ljus i den här situationen.
These words I give you, said Jesus, they are spirit and they are life.
Dessa ord som jag ger till er, de är ande och liv, sa Jesus.
John chapter 6 verse 63 is what that was.
Det var från Johannes kapitel 6 63.
So Holy Spirit, what are you praying about my city?
Så helige ande, vad ber du om när det gäller min stad?
Holy Spirit, what are you praying about my family?
Så helige ande, vad ber du om när det gäller min familj?
When heaven talks about you, what do they say?
När himlen talar om dig, vad säger de då?
Let's agree with that.
Låt oss vara överens
med det. Because they're words of life. They're words of life.
Därför att det är ord av liv.
Pushing back the darkness in us and releasing the light in us.
Som tränger undan mörkrets rike i oss och förlöser Guds ljus i oss.
So let's practice a bit, okay?
Så låt oss praktisera lite igen.
Look at Joshua chapter 1 verse 9.
Låt oss titta på Josua kapitel 1 och vers 9.
Joshua 1:9.
Josua 1 och vers 9.
Let's say how many of you are really good at worry?
Hur många av er är riktigt bra på att vara oroliga?
You know how to worry really well. Let me see.
Ni vet hur det är att vara riktigt orolig.
Confess here.
Att vara duktig på det.
Okay, this will be good for most of us then.
Så att det här är bra för de flesta av oss.
So if you've got this problem with worry.
Så att om du har det här problemet med oro.
And we're spending time listening to God in his word.
Och vi tillbringar tid med att lyssna till Gud i hans ord.
And Joshua 1:9 says.
Och Josua 1:9 säger.
God talking to Joshua.
Gud talar till Josua.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Don't be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart än du går.
And the first thing I want to say is, but I'm so afraid that that.
Och det första som jag vill säga, men jag är så rädd att.
So what does he say?
Så vad säger han?
I have commanded you, be strong.
Har jag inte befallt dig att vara stark?
But I'm not strong.
Men jag är inte stark.
So tell him.
Så berätta för mig.
That's when Holy Spirit starts saying things like, Remember that verse in the New Testament that says, when you are weak, I can show myself to be very strong?
Och det är vid det här tillfället som den helige ande påminner dig om att, att om du själv är svag så kan jag vara stark genom dig.
And so what I want to say is, I'm worried and I'm weak. And he says, I know you're weak, let me be strong for you.
Så vad jag vill säga, det är att jag är svag, jag är orolig, men han säger att låt mig, jag vet att du är svag, men låt mig vara stark genom dig.
And then he says, so you don't need to worry because I'm with you.
Så vad han säger är att du behöver inte vara orolig därför att jag är med dig.
But I can't see you.
Men jag kan inte se dig.
How do I know you're with me?
Hur vet jag att du är med mig?
Come to me, listen to my words.
Kom till mig, lyssna till mina ord.
Come listen.
Kom och lyssna.
And I will send my Holy Spirit to comfort you.
Och jag ska sända den helige ande för att trösta dig, uppmuntra dig.
Come here, sit down, let's talk.
Kom, sätt dig, lyssna. It's låt oss prata.
It's okay.
Det är okej.
I am with you.
Jag är med dig.
You don't need to worry. I'm God, you are not.
Du behöver inte vara orolig. Jag är Gud, inte du.
Will you trust me?
Litar du på mig?
Lord, it's so hard. I know.
Men Herre, det är så jobbigt, men jag vet.
But will you trust me?
Men litar du på mig?
I'm your father and I'm good.
Jag är din far och jag är god.
Oh yeah, I forgot that you were good.
Just det, jag glömde bort att du var god.
See, we talk to him about what he talks about.
Vi förstår att vi talar med honom om det som han talar till oss om.
We answer honestly.
Vi svarar ärligt.
It's like a discussion, like a conversation.
Det är som ett samtal.
He says a sentence, we respond. He says another sentence, we respond.
Han säger en mening, vi ger respons på det. Han säger en ny mening och vi ger en ny respons.
It's called relationship.
Och det kallas för relation.
But do we take the time in the word to listen and then respond, or do we just read and then close the book?
Men tar vi tiden i ordet till att lyssna, eller läser vi bara och så stänger vi igen boken?
Okay, that was an example, but now let's practice, okay? 1 Peter chapter 5.
Så det var ett exempel, men låt oss nu praktisera. Första Petrus brev kapitel 5.
Okay, 1 Peter chapter 5 verse 7.
Första Petrus brev kapitel 5 vers 7.
A very short verse.
En väldigt kort vers.
You sit down with the Lord to listen to him and he says,
du sitter ner och talar med Herren och han säger,
cast all your anxiety on me because I care for you.
Och kasta alla era bekymmer på mig därför att jag har omsorg om er.
How would you respond?
Hur ger du respons på detta?
Thank you. That's polite. Well done, boy from Texas.
Att säga tack, det är väldigt hövligt.
Give me some feedback here.
Ge mig lite återkoppling.
You sit down with the Lord. And he says, tell me everything you care about. Throw it all on me. I care about you so much.
Ni sitter ner tillsammans med Herren och han säger att please, one more time. Sorry.
It's okay. Tell me everything you care about.
Säg allting som du bryr dig om.
Throw it all my direction.
Kasta allting på mig.
Get rid of it.
Och gör er av med det.
I care for you so much.
Därför att jag bryr mig om dig så mycket.
What would you say in response? I don't want to bother you with this.
Och vad vi kanske säger då som en respons är att jag vill inte bekymra dig med detta.
But he wants to be bothered, doesn't he?
Men han vill bli
so
bekymrad.
So that he can help. He's such a good father.
Så han kan hjälpa.
How can you help?
Hur kan du hjälpa?
Sometimes it helps just to talk about it.
Ibland så hjälper det bara att tala om det.
And he listens.
Och han lyssnar.
What else might you say?
Vad säger vi mer kanske?
Prove it. Prove what? Okay, he can't do that unless you trust him.
Man kanske säger, ja, men bevisa det då. Och man kan inte be om det om man inte litar på honom.
You give him all your cares and you watch. He will prove himself to be God.
Om ni ger honom allting som ni bryr er om, så är det bara att titta, för att han kommer att ta hand om er.
Let's take 3 or 4 minutes.
Låt oss ta 3 till 4 minuter.
You can go anywhere in this room.
Ni kan gå var som helst i den här lokalen.
And you know, sometimes it helps me to do this. Can you hold this for a second, Bea?
Ibland så hjälper det mig att göra just det här. Jag vet att det här är lite konstigt, men det hjälper verkligen mig.
Thank you. So this is me and this is me and this is the Lord, okay?
Så det här är jag och det där är Herren.
You say to me to give you everything I care about because you care for me.
Du säger till mig att jag ska ge dig allt som jag bryr mig om därför att du bryr dig om mig.
But sometimes I don't believe you care.
Men ibland så tror jag inte att du bryr dig.
But because you said that?
Men eftersom du säger det.
Here's what I care about.
Så här är vad jag bekymrar mig över.
And I am so tired of carrying all of this stuff.
Och jag är så trött på att bekymra mig över allt detta.
I'm exhausted with carrying that my son is doing what he's doing, that he's not following after you. I can't carry my son anymore.
Och jag är helt utmattad av att bekymra över min son som går åt fel väg och inte följer dig.
Take him here.
Ta emot honom.
He's your son.
Han är din son.
Please help him.
Snälla, hjälp honom.
I care for him so much.
Jag bryr mig om honom så mycket.
But you care for me. And you didn't create me to carry the weight of my son on my own back.
Men du bryr dig om mig och du bryr dig om mig så mycket att du inte bad mig att bära min egen son på mina axlar.
I trust you with my boy.
Jag överlåter, jag litar på dig att du tar hand om min son.
Do whatever it takes to bring him home to you.
Gör vad som helst som krävs för att ta hem honom till dig.
That's honest prayer.
Det är en ärlig bön.
That wasn't just a little drama, a little skit. That's honest prayer.
Det där är inte bara en sketch, ett drama. Det där är en ärlig bön.
And it's one of the most difficult things in the world for a parent to say, do whatever it takes.
Det är en av de svåraste sakerna i världen som finns för en förälder att säga, gör vad som än krävs för att ta hem honom till dig.
What are you carrying?
Vad bär du på? Vad bekymrar du dig över?
What do you care about so much that you need to give him and trust him with?
Vad är det som du bryr dig om så mycket och bekymrar dig över så mycket som du behöver överlämna, överlåta till Herren?
When he says one sentence to you, cast your care on me because I care for you.
När han säger en mening till dig, kasta alla era bekymmer på mig därför att jag har omsorg om dig.
We just read it and then close the book. We don't sit and talk to him about what he just said.
Vi läser det bara och så stänger vi boken. Vi talar så sällan med Gud om det som han precis har sagt.
So right now we're going to stop and talk to him about that. Okay?
Så precis just nu så ska vi stanna och tala till honom om detta.
So you can find a place, any place in this room, take 3 or 4 minutes and just talk to him. And I would encourage you. Many of you get distracted in your own heads when you think your prayers. You know? Who is that? Your mind wanders so much when you pray.
Och jag tänker så här att för många av er så blir ni distraherade när ni tänker era böner. Finns det någon sådan här?
Yeah. For you people, When we do this practice, this exercise, talk out loud to him.
Och därför så vill jag uppmuntra er till att när ni gör den här övningen, så sätt ord, alltså tala ut din bön.
Even if it's a whisper.
Även om det är en viskning.
It's okay, find a place alone. It's okay.
Det är okej, hitta en plats här i avskildhet.
But don't allow yourself to get distracted just because you won't pray out loud.
Men tillåt inte dig själv att bli distraherad bara för att du inte talar högt.
Find a place in the room, 3 or 4 minutes, and tell him what you care about. Respond to that verse of scripture.
Så hitta en plats här i lokalen, och så 3 till 4 minuter så sätter du ord på det som du verkligen bekymrar dig över och överlåter det till Gud.